I söndags så firade vi gudstjänst här, men på eftermiddagen så åkte jag till Bua, till pingstförsamlingen där. Där vi hade en avskedsgudstjänst för Martin Lindholm som har slutat som pastor där. Och han hade på många sätt, tycker jag, en fantastisk predikan. Jag vet att det finns personer här i församlingen som var där. Och jag säger det som en liten varning. Det kan komma att bli att jag har lånat en del av det jag ska säga idag från Martins predikan. Jag gjorde egentligen inga anteckningar, så jag har inte kopierat det rakt av på det viset, men jag skrev det som ett bibelord. Så det har jag tagit. Sen vet jag ju ungefär vad han sa. Men så jag tar inte åt mig någon ära för detta, utan detta är, ja, Gud ska ha all ära, och sen kanske Martin har någon god tanke som jag kanske fick med mig. Men vi ska slå upp Hebreerbrevet kapitel 12. Om man har gjort som jag, så har man en sån här fusklapp eller fusksnöre. Och då så läser vi från den första versen 12:1. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som uthärdat sådan fiendeskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för ditt ord. Vi tackar dig för den här gudstjänsten som vi redan får vara en del av. Där vi tror att du är mitt ibland oss. Så Gud, jag ber att du i den här stunden skulle uppenbara dig för oss, visa dig för oss, Gud, och visa din vilja med våra liv. Gud, kom och möt genom ditt ord och genom din predikan. Kom och möt de behoven som finns, de frågorna som finns. Helige Ande, vi välkomnar dig. Ske din vilja. Amen. Det här bibelordet, det talar som en maning till uthållighet. Låt oss, om man skulle säga en rubrik för den här predikan, så skulle det kunna vara: låt oss vara uthålliga, eller fortsätt springa. Jag vet inte hur det funkar för er när ni i era liv möter motstånd. När det blir lite kämpigt, när man, det är väl knappt att man kanske själv känner det, men när man börjar springa och den här mjölksyran kommer, vad gör man då? Liksom, fortsätter man eller blir det som, jag ger upp, nu fick jag ont i knät här, jag ska nog inte fortsätta. Jag tänkte, detta blir lite av en så här bekännelsestund känner jag nu. Jag tittade faktiskt i veckan, ibland på morgonen så tittar jag på Nyhetsmorgon. Försöka följa liksom lite så här nyhetsövervakning. Och så var det i veckan så råkade jag sitta där. Jag satt säkert och funderade över någonting annat också. Men så slutade Nyhetsmorgon. Och så kom det ett nytt program på därefter. Och det var Dr. Phil. Kanske känner ni till Dr. Phil, den här psykologen eller terapeuten, kändis i USA. Och det här var nog ett par år sedan det här avsnittet var ifrån. Men då fick man möta i alla fall en kille var gäst i det här programmet. Jag tror att Lasse kan få fram en liten bild. En kille som heter Eric Heights kan han heta. Så ser här. Ja, så här ser han ut. Eric Heights, han som lider av han har en extrem övervikt. Han väger, eller när han startvikt var väl kanske på en 250 kilo. Han hade hans äktenskap hade kraschat. Han var arbetslös, han kunde inte få jobb på grund av hans hälsa, på grund av hans övervikt. Och så livet som var ju så här riktigt illa för honom, den här. Men i det här då, så får han höra en sång från en grupp som heter The Proclaimers. Alltså, vi ska höra en liten snutt här. Ja, absolut. Han hörde den här sången säkert på radion. Och texten är ju någonting så här liksom att jag kommer att gå, jag kommer att vandra. Ja, nu är ju 500 miles eller någonting annat, men ja, en väldigt lång bit. Och återigen kommer jag gå de här 500 milen bara för att bli den här mannen som du behöver. Och han tänkte så här, ja men gå så här långt, nej det pallar jag inte, det funkar inte, men jag skulle kunna cykla. Så fick han den här idén att han skulle på cykel då cykla från kust till kust i USA, en ganska lång gedigen sträcka. Och detta skulle han göra då för att få ordning på sitt liv. Han skulle vinna tillbaka sin fru som han hade förlorat, han skulle liksom tappa vikt, han skulle liksom kanske efter alla hans erfarenheter som han skulle få vara med om skulle han skriva någon bok, och han hade som de här stora planerna. Och så startade han någon form av sån här crowdfunding. Ni vet så här att man kan starta ett projekt och så kan man be människor att liksom donera pengar till den här affärsidén jag har eller så där. Och då började det som sponsorer komma in liksom och sponsra den här killen Eric, som finansierade då den här resan och hans vistelse när han skulle vara ute på vägarna. Så han fick ju in ganska mycket pengar. Men då är det ju det liksom. Hur gick det då för den här kära Eric? Och varför var han med i Dr. Phil? Man kan ju som ana att det kanske hände någonting längs hans resa. Ja, det gick väl lite så där. Han påstod, eller han cyklade kanske cirka 8 kilometer om dagen. Och det kan man med ganska enkel matematik räkna att det är inte speciellt långt. Att cykla 8 kilometer kanske tar en halvtimme för en normal som cyklar, men liksom, det tar inte så jättelång tid. Men han tog väldigt mycket pauser. Vissa pauser var väldigt långa. Ibland kunde det vara pauser som pågick som i flera veckor. Där han stannade på något hotell eller något motell så där. Och så fick man se lite inslag också så här när han stannade då liksom, och vad han stoppade i sig. Liksom, han skulle ju förlora vikt, men då var det ju som det var ju läsk och det var sötsaker och det var en massa skräpmat. Och han som sa, jo men jag behöver ju lite salt, så tog han liksom den där grejen, den där hamburgaren eller så. Men han sen, när de vägde honom i det här programmet så hade han inte förlorat jättemycket vikt som han hade kanske påstått. Och nu var det för ett par år sedan, men jag har som kollat upp honom lite, försökt som forska lite, men hur gick det liksom? Och grejen är att han är fortfarande inte framme vid målet, vad jag har kunnat se. Men han fick tillbaka frun, så det var i alla fall någonting kanske positivt från den här historien. Vi kan ta bort Eric här. Men jag tror att vi behöver ha målet klart för oss. Om vi ska liksom fullborda vårt lopp, om vi ska liksom kunna orka hålla ut, så behöver vi ha målet tydligt och klart. Vi behöver veta vart vi är på väg. Och i det här bibelordet vi läste så talas också om en sky av vittnen. En sky av åskådare som man kan tänka sig tittar och hejar på. För Eric så bestod dessa vittnen av sponsorer, av omvärlden. Han hade blivit som ett sånt här internetfenomen, eller så folk ville ju skriva artiklar om honom och sådär. Och folk som hejade på, kanske gav sina pengar, ja men du kan klara detta. Men så fanns det ju också de som som kritiserade honom. Och det kanske också var så att han faktiskt missbrukade det här förtroendet som han hade fått från de här som hejade på honom. Han gjorde inte riktigt det som förväntades av honom. Man kan fråga sig om han verkligen gjorde sitt bästa när han cyklade de här korta, väldigt, väldigt korta etapperna. Visst, han hade sina fysiska liksom begränsningar. Absolut, men om man inte liksom ibland var lat. Och i vårt lopp, i det loppet som vi springer, så har vi också en sky av vittnen. Människor som finns runt omkring oss som hejar på oss, som stöttar oss. Och i det här bibelordet, i det bibelsammanhanget i Hebreerbrevet, så har det precis nämnts en massa troshjältar. Personer i den bibliska berättelsen som har gått före, som på olika sätt de har fullbordat sitt lopp. De är förebilder i Herren. Och jag tror att vi inte bara som i Bibeln har sådana personer, utan vi har det genom historien och kanske i våra egna liv. Personer som har gått före, som får vara förebilder på att fullborda sitt lopp, att gå med Gud i tro. Och här tror jag att vi har också någonting att lära. Jag tror att vi behöver kanske bli bättre på att hedra de människor som har gått före. Som har röjt upp vägar. Jag tror inte att vi ska romantisera om svunna tider. Som att, för att ingen är ju perfekt. Men jag tror att vi ska visa en tacksamhet. Och vi ska, liksom det här arvet som vi har fått, liksom de här som har gått före, de som har kämpat. Men om vi tackar i väckelsetider, så är de här som har bett på sina knän så att mattorna har liksom så här slitits sönder. Jag tror att vi har någonting från dem som vi behöver liksom ta vidare, som en stafettpinne liksom att gå vidare med. Ett arv efter apostlarna, efter de första kristna, efter de här väckelsepionjärerna, efter våra kanske släktingar. Men alla de här, de är klara. De har gjort sitt, de har fullbordat sitt lopp. Nu är det vår tur, din tur. Jag tror inte heller, som om vi går tillbaka i det här, tillbaka i tiden, så ska vi inte heller, vi ska inte romantisera, vi ska inte leva i någon nostalgi om vi bara gör så som de gjorde på 50-talet eller vad vi nu säger, 20-talet. Ja, kände träffa där, Olivia. Ursäkta mig. Jag nämner exempel. Nej, men jag menar, där vi har varit väckelsetider i vårt land. Om vi bara gör precis som de gjorde då, vi sjunger samma sånger som de gjorde, klär oss på samma sätt, alltså, då har vi det. Då kommer väckelse, då kommer Gud och möter oss. Nej, jag tror inte att vi ska göra så. Och vi ska inte heller leva i någon form av drömvärld eller någon så här enbart i någon framtidsvision. Liksom att, ja, om vi bara lyckas som göra så här, si och så, om vi bara har som nått den nivån av kunskap, eller att vi har blivit så duktiga, eller då kommer det. Jag såg en på sociala medier, jag tror att det var igår, så hade Daniel Alm, alltså pingströrelsens ledare i Sverige, han hade lagt ut en bild från ett tältmöte. Förr i tiden så var det ganska vanligt med tältmöten. Det var var och varannan kyrka, känns det som hade tältmöte så där på sommaren. Och vad var det? Så signalerade det att, ja, nu är cirkusen i stan. Nej, det tror jag inte. Även om det kanske är de associationerna som kommer för mig. Nej, snarare så är det, nej, Jesus är stan. Gud är stan. Kyrkor som kanske då på sommaren, eller nu, när nu de här kampanjerna var, så flyttade de ut från sina, liksom, sina byggnader, sina kapell, sina fyra väggar, och tog sig liksom ut någonstans. Här har vi också ett arv. Att sträcka sig ut, att som tas ut på gator och torg. Och man kan undra vad var det som drev de här människorna. Visst, det kanske fanns en plikt efter ett tag. Men i en början, ja, de ville ju berätta om Jesus. Jag skäms inte för evangeliet. Jag skäms inte för Jesus. Jesus är ju det bästa vi har. Och din stund på jorden, ditt lopp, det är inte någon gång som i svunna tider eller någon gång långt fram. Det är nu. Och jag tror att hela andevärlden liksom av med Gud och alla sina änglar, kanske till och med de här personerna, om man vill tro det, som har gått före, att de just nu med spänning tittar ner och följer ditt lopp. Och när du faller, eller om du faller, eller jag tror att du kommer falla, faller du, misslyckas du eller skadar dig när du håller på och springer ditt lopp, så tror inte jag att Gud, han står där och mer skrattar åt dig och säger haha, rätt åt dig. Nej, han hejar på och han uppmuntrar dig att fortsätta springa. Han säger inte vad dålig du är eller skärp dig din sopa. Nej, han säger kom igen min son, kom igen min dotter. Jag älskar dig, det här klarar du. Det är inte långt kvar. Jag är med dig. Du är nästan framme. Gud, han vill inte att du ska ge upp. Han vill att du ska fortsätta springa. Han vill att du ska, om vi ska använda en annan bild som jag tror är, ja, som är från Nya testamentet, men att skaka av dig dammet från dina fötter och springa vidare. Glöm det här som har det här gamla, det som ligger bakom. Gud, han har ett perspektiv som är större och är annat än vårt. Det är så lätt när vi kämpar och när vi sliter och när vi har det tufft att vi bara ser oss själva och vi bara ser våra egna problem. Och då får vi inte överblicken, den stora bilden. Vi kanske är jättenära målet i den där prövningen. Eller vi får ha blicken fäst på Jesus. Och tack Gud att det loppet som vi springer, det springer vi inte ensamma. Gud, han är med oss. Och så får vi bara fokusera på Jesus och leva liksom, ja, men i och genom honom. Och genom honom som jag tror att vi brukar sjunga, eller om vi sjunger idag, men genom honom som allt är möjligt. Det finns inga omöjligheter. Vi får koppla ihop oss med honom. Ivar predikade ju vid ett tillfälle om att vi kan koppla med de här oka ihop med Jesus. Med honom vars ok är skonsamt och börda är lätt. Men så kan man ställa sig frågan, men när vi springer, får vi inte bli trötta? Eller vad händer om vi behöver längs vårt lopp, längs vår resa, behöver vila upp oss? Alltså självklart finns det sådana stunder också. Jag tror inte att Gud, han är inte emot rehabilitering. Gud, han är läkaren i vars närhet vi får helas och upprättas. Men när vi har blivit helade, när vi har blivit upprättade, när benen funkar i alla fall någorlunda, då ska vi inte stanna kvar, utan då ska vi fortsätta springa. Så låt Kristus vara det här målet som du springer mot. Allt det här andra, det som distraherar, det som vill sinka dig på olika sätt, som vill hämma din fart eller ditt tempo, försök liksom att lägga det åt sidan, lägg undan det. Det kan vara att vi behöver lägga om våra vanor. Levnadsvanor, matvanor, strategier. Vi behöver vara uthålliga. Och Gud, han är med oss och han hejar på dig. Jesaja 40 säger så här. från vers 29. Jag tror det kommer upp. Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar snava och falla. Men de som litar till Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta. Vandrar utan att mattas. Här vi får sätta vårt hopp, vår tro, vår förtröstan till Gud. Så får han fylla oss med kraft. Din stund på jorden, ditt lopp, det är nu. Och som en annan sång som man sjunger i alla fall. Det är inte så här för 100 år sedan, men kanske mer för en 20. Så länge jag lever, så länge jag finns kvar på denna jord, så länge mitt hjärta slår vill jag leva för dig. Vi ska gå i mål, vi ska alla gå i mål. Och min bön och min tro är att när vi gör det så ska vi ha gjort vårt bästa. Alla efter de förutsättningarna som vi har. Tänk om vi en dag, precis som Paulus fick säga i andra Timoteusbrevet 4. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Var befinner du dig någonstans i ditt lopp? Det kan vara väldigt individuellt. Kanske är du precis just nu i en period då du är i stort behov av en läkare. Kanske har du vilat länge, lite väl länge. Kanske har du här som stannat vid den här återhämtningsstationen ett bra tag och kanske har glömt av att just det, jag ska ju faktiskt springa också. Kanske har du någonstans på vägen tappat fokus. Kanske är det för mycket runt omkring dig som distraherar dig. Idag kanske är dagen då du på nytt ska sätta ditt liv i rätt kurs. Blicka på Jesus och börja springa. Kanske springer eller cyklar du som den här Eric. Kanske behöver du styra upp och lägga om din strategi så att du orkar att fullfölja ditt lopp. Kan det vara därför du är trött? För att du kanske inte har satt din tro, ditt hopp, din förtröstan till Gud. Vi kommer strax att gå in i en stund av nattvard. Och det kom till mig också en bild som jag tror att det kan vara Luther som har sagt det, men även Rosenius. Alltså, ni vet liksom längs när man går en pilgrimsfärd eller de här långa vandringslederna som finns, så längs de här vandringslederna så finns det också hus, hyddor där så den som är trött kan som vila. Man kan ju kanske, ja, man kan sova där, man kanske kan få sig en bit mat. Och det finns en beskrivning när man kan tänka nattvarden som en sådan stund. Att det är liksom där du som har, den som har är trött efter sin vandring, sin livsvandring, kan liksom i nattvarden få stanna upp, vila, fokusera Jesus, äta och få ny kraft. Låt den här stunden när vi går in i nattvarden, låt det få vara en stund där Jesus får vara i centrum, där han kanske ännu mer på djupet får vara i fokus i ditt liv. Och låt oss be för varandra. Det kommer också finnas möjlighet till förbön, och vi kan ju ha den här öppna atmosfären att vi får be för varandra och dela om det är någonting. Men vi, jag tror vi ber och så sjunger vi en sång tillsammans. Ja, tack Jesus för, ja, för att du är den du är. För att du vill att vi alla, efter de förutsättningar vi har, att vi ska få fullborda våra lopp. Att vi ska få behålla tron, att vi ska få leva i din vilja. Gud, du som ser och du som känner oss alla, du ser om vi är trötta. Du ser om vi är sjuka i våra kroppar. Du ser om vi har kommit bort ifrån den tanken som var med våra liv. Gud, jag ber att vi idag i denna stund skulle få återblicka på dig, Jesus. Låt oss förstå att det är du som är målet, att det är du som är meningen med våra liv, att få leva i din närhet och i din vilja. Tack Gud för att du tar emot oss alla. Tack för att du inte ser ner på oss ifrån din himmel när vi snavar, när vi gör fel. Utan tack för att du lyfter oss upp, att du drar oss upp ur dyn, att du hejar på oss, att du säger kom igen, kämpa lite längre. Tack Gud för att vi en dag ska få ta emot den här segerkransen. Att vi ska få fullborda våra lopp. Men tack för att så länge som vi lever, så länge som våra hjärtan får slå, så får vi leva för dig. Tack Gud för det. Amen.